della Sport.
Du lyssnar på Della Sport.
Hej och välkomna ska du vara till Della Sport.
Tack.
Sveriges enda sportpodd. Med mig, K. Svensson, och dig, Jonathan Unge.
Är det den nya lögnen? Att vi är den enda sportpodden?
Jag kan ingen annan.
Ja, det var att det skulle vara den enda renodlade humorpodden.
Kick and Rush finns väl också. Men det... Men det är väl mer fotboll.
Man vet aldrig vilken lögn du eller Simon har hittat på som man måste lira med.
Ja, precis. Ja, men det här är Sveriges... Det är väl enda podden som tar in alla sporter.
Exakt.
Det kan vara fäktning, ja. Nordisk kombination. Eller liksom EM. Och då kan vi vara hur svenniga som helst och bara grotta ner oss i det.
Ja.
Men... Ja, vi har inga, vi är ju inte bara en sportpodd. Vi är ju också liksom ett helt konglomerat där vi också gör kulturpoddar och pappapoddar och kvinnohistoriska poddar. De just kommer med något om man går in i värmen då på underproduktion.se kan man lyssna på hela paketet. Med det sagt vill jag vända mig till dig och fråga om det har hänt någonting sen sist.
Alltså det som har hänt sen sist är att jag har liksom befunnit mig två veckor i Stockholm.
Härligt.
Och gjort olika små jobb, men också bara umgåtts med vänner och bekanta och släktingar och så. Mm. Mm. Så jag har sprungit väldigt mycket mellan olika trevligheter.
Ja.
Men jag har också sprungit mellan dem.
Ja, det kommer ju alltid det problemet att det är svårt, eller det är lätt att gnälla, men det är svårt att få sympati.
Det är extremt svårt att få sympati.
Jag måste till restaurangen nu.
Ja, det är exakt så det har varit.
Men jag tror folk förstår inte hur jobbigt det kan vara.
Nej. Men för det idag till exempel då, som ett tecken på hur trevligt jag haft det, men också hur tungt det är för mig. Mm. Är faktiskt liksom den, ja men idag till exempel då.
Ja.
Det finns i Della Mysteriet, Simon Chippen Svenssons utmärkta bok.
Ja.
Där vi blir beskrivna i varsitt kapitel.
Ja, egentligen genomgående hela boken, va, men
jag verkligen
går in på smärtpunkterna i varsitt kapitel.
Precis. Och i det kapitlet om mig, mamma ville läsa den, så då hade jag köpt ett exemplar av Simon. Och så fick hon läsa den.
Ja.
Och så hade hon hade läst den, och sen så skickade hon två sms. Ja. Det första smset var: är de trötta på dig?
Ja. Mm. De är intressanta, att de ser lite mig och Simon som en röst då.
Ja, men att
ja, just det, för jag är kanske också trött i boken jag på dig, ja.
Ja, men att hon förstår då att det här är att han kanaliserar någonting, och att hon är alltid väldigt väldigt orolig. Om man till exempel säger jag har fått, om man skulle säga till henne jag har fått högre lön, då är hennes reaktion: men herregud, hur gör vi då med skatten?
Ja, okej. Okay. Ja,
det är aldrig det positiva man fokuserar på.
Nej, just det. Jag känner inte.
Så hon var så himla orolig då över att ni var trötta på mig.
Ja.
Och det andra var: gud, vilket roligt kapitel. Det var på pricken.
Oj, för det var ju ändå att du... Ja.
Ja, exakt.
Att du var fruktansvärt missbrukare. Var du inte det kapitlet gick ut
på pricken. Right on the money. Men sen då, så var hela min dag har idag varit som om det, alltså det var det kapitlet.
Ja.
Så att jag vaknade upp med en känsla av att något har gått åt helvete. Mm. Och då får jag liksom då kollar min telefon, så står det ett sms, och då skulle jag vara med i ANK morgon.
Ja.
Har försovit mig. Klockan är 8:30. Jag kastar in mig i en taxi. Jag kommer dit.
Det gjorde du ändå.
Jag gjorde det ändå. För att, ja.
Det var ändå schysst.
Det var schysst.
Det var ändå så här... Det är lite fittigt att missa det för det kompisar.
Ja, men det är...
Men inte hela världen. Det är,
nej, det går det är inte hela dag. Världen. Och man får inget betalt. Och nej. Vad heter det? Och det är också det som gör det extra jobbigt att man har dåligt samvete mot någon. Som man liksom... Man känner att man kanske
man
inte behöver
bara ha gjort en tjänst igen.
Ja. Man har inte gjort en tjänst mot någon.
Ja,
är det att försova sig till
för de är säkert
till
ändå så här åtta killar. Som
exakt. Exakt.
Säga sitt hjärtans.
Ja, och alla tycker att de får tala för lite.
Ja.
Ja. Men då kommer jag dit och då när så springer jag in där och då så säger de så här: och vad ska du göra i sommar och vill du liksom plugga någonting? Och så säger jag, men vad håller ni på med? Alltså, jag är här nu. Och de bara, ja men alltså det är sju till nio. Och jag bara, nej det är åtta till tio.
Ja. Nej.
Och sen reser de sig upp och jag bara så här, fy fan alltså, jag visste att ni skulle ha en sån här fittig attityd. Här kommer jag liksom den hårdaste arbeten i showbiz i Sverige. Och ni bara liksom, jag kommer in med massa energi och ska ni bara hålla här emot. Vi kör en timme till, säger jag.
Ja, för sa de det? Nej, de gjorde
nej,
inte det.
Jag sa det.
Ja, för de jobbar på kontor.
Ja, och var sura. Inte... Och var sura.
För fan, alltså istället för att bara, fan, vi... Den
han
här
kom.
Vallan kan vi glida på.
Och sen då visade det sig att de hade lurat mig då. Så det var 8 till 10. Så det var en hel timme kvar liksom.
Ja, det okej.
Okay. Alltså de fick mig ganska rejält.
Ja, det må jag säga.
Hur som helst.
Så då fick du köra en timme där?
Då fick jag köra med väldig energi som jag kom in med. Och sen så åkte jag hem och sen så gjorde jag någonting. Jag tror det var äta en tidig lunch. Och då kände jag att nu måste jag nog ta och lugna ner mig. Så att jag bestämde för att jag skulle sova i 25 minuter.
Mm.
För jag behövde 25 minuter för att jag skulle träffa min bror. Mm. Och sen skulle jag även förbereda den här podden. Ja. Och sen så skulle jag fixa lite andra grejer. Så jag kunde inte ligga mer än 25 minuter.
Nej.
Klockan är då ungefär 12. Vaknar upp med en känsla av att något har gått åt helvete.
Ja.
Ser på klockan. Hon är 4:05. Jag ska träffa min bror 15:30 på hotell Skeppsholmen. Ringer honom i superstad. Jag skriker åt min syster att ring honom för att min mobil är död. Laddar den så pass mycket så att jag kan till slut ta kontakt med honom. Han säger okej, det är lugnt, jag väntar. Tar en taxi. Taxin går för långsamt. Hoppar ur taxin. Slänger mig upp på en Voi. Under Voi-färden då, som sker då under en oerhört stress, så får jag två samtal av typen, var är du?
Nej.
Den ena var då från, Bianca, för tydligen skulle vi spela in en podd.
Ja.
Och sen var det från någon radioproducent jag tydligen hade bestämt möte med.
Ja.
Åker till Skeppsholmen, träffar min bror.
Ja.
Och vi hade väldigt trevligt. Och det tror jag att både radioproducenten och Bianca...
I alla fall Bianca tror jag kan köpa det som att...
Ja, Bianca är väldigt skön i sådana situationer, får man ändå säga.
Sen vet jag ju inte.
Nej, och nu då så är jag egentligen på en dejt, men jag hade glömt ju att vi har ju faktiskt bestämt att vi ska spela in den här podden. Så nu får den personen helt enkelt...
Vänta lite.
Vänta.
För klockan är inte så lite heller nu när vi spelar in.
Nej, det är nästan det mesta vi ska gå och lägga oss.
Nästan midnatt. Vilket dygn, vilken dag.
Ja, det var hemskt.
Och sen det var bara ett tvärsnitt. Alltså, det här var en dag.
Det här var en dag och alla dagarna ser ungefär likadana ut.
Uh-huh.
Sen vill jag bara säga att jag badade i Djurgårdskanalen. Och då så såg jag någonting röra sig i vattnet. Jag hoppar då upp på bryggan igen och så skriker jag, vad fan är det där? Och då är några tjejer längre bort som badar och en person som åker förbi i en båt som säger, det är en säl.
Finns det sälar i Djurgårdskanalen?
Så tittar jag och det är fan en säl.
För jag läste idag en nyhet om att en säl hade blivit uppspolad i Malmö. Och då är jag på ribban. Och då liksom ville jag ropa till min dotter liksom, för hon har så goda Malmö. Hon tyckte liksom Malmö är lite magiskt efter vi bodde på Kepers hotell där. Att vad som helst kan hända i Malmö. Så jag ville visa att de har liksom sälar också. Ja. Men då har vi det i Stockholm.
Ni har det. För då träffade en person som sa att sälar, det finns ingen fisk i Östersjön, men det finns i Mälaren. Så då tar de sig in här och käkar. Och sen när de har käkat klart så åker de tillbaka. Men sen var det någon som sa att det var en utter. Och sen så talade jag med min mamma häromdagen och hon påstod att det jag såg, trots att de då inte var på plats, att det var en bäver.
Bäver är väl en stretch?
Bäver är väl en stretch, va?
Bäver, alltså en sån som gnager ner stora träd.
Det hade man märkt, va?
Och bygger dammar. Det tror jag man hade märkt.
Men det är det som har hänt mig sen sist.
Saker.
Du har hänt något själv sen sist?
Ja, men jag är ju på Gotland då, som jag sa innan. Eller jag sa det också till Simon senast.
Ja.
Och då har ju mitt undermedvetna sett till att jag har glömt alla mina... Alltså, hade det varit du så hade du väl bara glömt dem. Men jag brukar inte glömma så mycket. Men det är liksom att jag har glömt så himla mycket liksom laddare. Jag har inte haft dator, inte haft telefon. Så jag har haft svårt att förbereda de här programmen.
Ja. Har Simon varit sur?
Han var inte sur faktiskt. Han...
Nej. Var han nedlåtande överseende?
Ja, det skulle jag säga.
Okay. Det är hans två lägen.
Det var liksom...
Det bästa man kan hoppas på är att man stöter på en nedlåtande men överseende Simon.
Ja, men det var på något... Jag påminner lite, en gång sa min kompis att de enda man säger så här att gud vilken härlig kille. Ja. Vet man att det är en kille med Downs syndrom. Att det var lite den typen av att han tyckte jag var härlig. Och det var det liksom kromosom-delsättet. Men han höll masken bra, tyckte jag.
Mm.
Men nu har jag skaffat, nu har jag liksom kunnat förbereda ett sportnyheter då. Men jag har liksom fått förbereda programmen med papper och penna.
Gud vad härligt.
Mina anteckningar. Ja, det är härligt att göra det. Men sen liksom tar barnen min bok och liksom ritar på sidorna. Nej. Inte de tomma. Och min handstil är så där. Ja. Så att, men...
Jag måste bara säga att jag sitter och talar med dig i alltså, någon sorts Zoom-liknande app. Så att jag ser dig.
Ser
men det jag ser av dig är alltså, den klassiska bilden av typ någon som har information om Kim Jong-un.
Ja,
och som är med i CNN liksom. Alltså, jag ser liksom bara... Jag ser dig då och då när du rör dig.
Ja, men jag är i ett... Alltså det är inte ett toppmodern stuga.
Nej.
Och det är också det som är charmen. Men det finns inte internet till exempel här.
Nej.
Så jag slangar eller internet.
Eller lampor.
Nej, men alltså det är inte jättemycket lampor här heller. Nej. Och inte så mycket eluttag så att jag har fått liksom välja lampa eller att kunna ladda min frus dator som jag använder nu då.
Mm.
Ja, men det som hänt då när jag gått runt här och inte haft någon teknik är att jag upptäckte att jag är något av en hundpsykolog.
Oj, alltså du är en dog whisperer.
Jag är en sån som kan tala med hundar.
Det är fantastiskt.
Min hund har fått en konstig mental låsning som är att hon är rädd för mat. Jag tycker också att det är pinsamt. För
det är faktiskt pinsamt.
Det är pinsamt för jag alltid liksom...
Speciellt för en hund, som hundar är kända för att äta ihjäl sig.
Man älskar ju sådana hundar som liksom kastar ner trinet i matskålen och bara moffar i sig mat. Och sån har min hund varit. Och nu är hon supernevrotisk. Hon går fram och nosar. Ser ut som hon verkligen, verkligen vill ha sitt skrovmål.
Ja.
Men så vägrar hon.
Men vad fan är det som har hänt med det?
Nej, jag vet inte. Men jag har liksom försökt isolera problemet då.
Ja.
Liksom, handlar det om maten?
Snyggt.
Är det liksom maten i sig? Att den maten som... Jag vet ju egentligen så här, det är exakt den maten som hon förr då älskade på ett helt bizarrt sätt.
Ja, alltså, att du kunde så här, öppna en låda och det bara kom så springande liksom.
Exakt. Och visste precis. Och sen så liksom äta på en minut. Stor skål. Men då har jag testat att byta mat. Den finaste de hade på hyllan. Mm. Det är någon som gjort.
Hjort?
Hon äter hjort. Eller hon
alltså
äter
inte ens,
nej, hon inte äter ens jag. Inte hjorten. Hon rör nej. Inte hjorten. Va?
Nej, jag tycker inte om det.
Men däremot går belöningar går bra fortfarande.
Små snacks.
Ja, precis. Att hon får en liten kak. Jag har en stund varje kväll med mina djur. Ja. Som jag kallar studiebisakleta.
Måste allt ha rubrik?
Men det betyder bara att djuren får kaka. Och då får de det liksom inte för något särskilt. De behöver inte göra några tricks eller något sånt. Utan bara för, här får ni för att ni är så härliga djur.
Välkommen till Café Rubicon. Det är det tillfället där jag kysser min fru och säger att hon är toppen. Allt har en jingle i ditt och Simons liv.
Ja, det är visakligt. Ja, men det, då får de alltid en liten kaka, både hunden och katten. Men ibland kan jag dra in kakan på grund av dåligt uppförande.
Ja, 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 ja.
Och ibland får bara katten.
Nej, så att båda djuren kommer till studio
bicykleta.
Och så,
men hunden vet ofta att hon har gjort något oförlåtligt. Då får bara katten. Och katten får alltid kaka först. Det är den enda reglerna vi har i studio bicykleta. Men då hälsar ändå...
när du ska sälja formatet studio bicykleta.
Ni får göra vad ni vill, men katten ska kaka först. Och det är ju heller ingen kaka liksom.
Nej.
Det är, jag köper liksom den billigaste skiten. Mm. Det heter promenadbitar. Och det är liksom stenhårda små bitar. Det ser exakt som torrfoder.
Okej. Okay. Varför skulle de vara goda där? Är det lite socker
heller, i? Jag fattar inte heller hur man gör hund. Alltså vad är godiset i hundgodis?
Nej, alltså, det finns ju hundchoklad. Är det socker? Det är det ju inte, va?
Nej, för choklad är ju giftigt för hundar.
Ja.
Ja, men jag menar, vad är mer godis för en hund än mat?
Så att jag tror bara att det är lite mat. Ja.
Det är lite mat, ja.
Ja.
För jag tror inte de gillar socker mer eller något så här. Nej. Lite godis liksom.
Nej, jag tror väldigt, väldigt sällan att två hundar har tittat på varandra och sagt typ, man har ju alltid en efterrättsmage.
Nej, tror inte
jag heller. Nej, det är väldigt...
Jag sparar mig lite nu för att... Nej. Men så du börjar misstänka så här då som hundpsykolog att det här handlar inte om maten. Det här handlar om situationen.
Ja, ja.
Eftersom hon vräker i sig av promenadbitar.
Mm-hmm.
Men inte när jag lägger i en skål och häller vatten på det som man ska göra. Jag tycker det är så konstigt liksom att en hund har ett sånt psyke.
Ja.
Att den kan liksom noja sig för en...
Ja.
Men det är väl en social situation då. Att det känns jobbigt... När jag liksom slamrar ner en skål
eller
på golvet och säger liksom, ät. Då är det liksom så här, nej, jag vill inte. Så för att liksom försäkra mig att det verkligen var situationen. Eller då, något med den. Ja. Så börjar jag ge henne mat som kaka. Fattar du liksom isoleringen? Att när det var Studio Bicicleta. Så gav jag henne inte promenadbitar. Utan jag tog istället en näve av hennes mat. Och bara kastade till henne.
Vad hände då?
Hon kastade sig över det. Vräkte i sig det. Precis som i gamla tider.
Nej, men vad här?
Så det är... Visst är det sjukt? Alltså det är exakt samma mat som hon ekat.
Men det, jag tycker det är kul att hon än... Alltså det är inte så att hon alltid har varit så. Utan att hon har utvecklat en noja.
Utvecklat. Anna säger ju att det är mitt fel. Men det tycker hon nästan alltid är.
Att
jag har liksom skrikit åt henne någon gång eller sånt där. Men det kan ju vara också. Det motsägs ju inte om mitt case då att det är situationen det är fel på.
Nej, men alltså,
jag fattar inte riktigt varför hon äter. Alltså hur en hund kan ha ett psyke på det sättet. Att det är liksom bara mat i skål på en viss tid. Vägrar.
Mm. Jag tycker
från handen kasta ut på golvet och bara, ett kompis här, du har varit duktig idag, ta nu lite godis.
Alltså, jag tycker det är sant. Jag tycker det är sant för att det tycker jag motsätter många så här personer som säger så här, ja men du vet alla med att ADHD eller liksom depressioner och sådana saker, det är bara för att vårt samhälle är som det. Att det finns inga liksom, det finns inga problem längre, det finns inget. Utan då hittar vi på det, då skapar vi det här.
Stenåldern
hade ingen ADHD. Nej. Ingen hade nojer eller någonting sånt. Men liksom om en jävla hund har nojer liksom.
Men hund kan ha
det nojer. Mest enkelspåriga varelser som någonsin har funnits.
Det är
då är det så att nojor kan liksom vem som helst ha i vilket sammanhang som helst.
Ja. Bra. Bra, bra. Konklusion. Ja. Nu har du blivit dags för det här.
Ja, jag har redan talat om det här i väldigt, väldigt många olika poddar, men jag ska bara säga, kommentera lite mer. Och det handlar helt enkelt om Danmarks matchen, Danmark-Finland då.
Just det, just det. Jag har bara läst om EM så här långt. Jag har inte kommit in.
Jag har sett en match.
På komma in.
Jag såg Sverige-matchen faktiskt. Allt annat har jag läst. Men ni känner säkert till den. Christian Eriksen dör inte. Men jo, han dör faktiskt. För att vara helt...
På ett sätt dör han. Om hjärtat ska slå.
Nej, precis. Han dör ju... Det var någon, jag skrev en tweet om att han inte dog. Och så sa någon så här, han dog faktiskt. Men jag tycker att man ska dö på riktigt för att säga att man har dött. Alltså, de som har dött och sen, kommit, och sen liksom har blivit återupplivade, de har väl inte dött,
va? De dog inte då på riktigt.
Nej, jag tycker inte det. De var väldigt sjuka.
Jesus
säga, de var.
Dog och kom tillbaka.
Han dog.
Men
han är faktiskt
den enda.
Sjöberg dog inte. Han insåg bara att han inte skulle hänga med Morgan Alling. Men, i alla fall. Och då har jag alltid tyckt att det var... Men jag tyckte lite synd... Det är blandade känslor. Det är två känslor. En känsla är då att jag tycker synd om finnarna som gjorde en fantastisk insats och sen liksom...
Ja, och vann.
Och som vann och så var det ingen som bryr sig om det för att Christian Eriksen inte dog. Och Ola Söderholm har ju sagt till mig att det kan bero på att han har gjort så här hårimplantage.
Det var en gissning, ja,
det är en teori i alla fall.
Och nu finns det ingen som anklagar hjärtsjuk. Det saknas en åsikt och det är satirikens roll.
Ja, och så tycker jag också att det varit så fruktansvärt mycket hyllningar till
danska laget, ja.
Ja, för att jag vaknade upp dagen efter och så läste jag tidningen och jag fattade inte vad som hade hänt. Alltså, för mig verkade det som att Danmark hade vunnit. För det stod bara de danska hjältarna.
Vi som bara läser om fotboll fick i fel ordning. Vi fick först bara, vi såg så här Erik Niva så här, jag har aldrig varit med om något liknande på en fotbollsplan.
Nej.
Att liksom förväntningarna var skyhöga.
Ja.
När vi liksom kollade upp, vad är det som har hänt då?
Ja.
Att det var väldigt lite som kunde matcha. Men hade vi sett matchen kanske?
Ja, och det var tydligen väldigt fruktansvärt och hemskt.
Det verkar ju så, ja.
Ja. Branne påstod till exempel att han har spelat en basketmatch där en person faktiskt dog på riktigt dog och fick hjärtstillestånd.
Ja.
Och det fick inte riktigt samma rubriker.
Rubrikerna.
Nej.
Alls kanske.
Nej, men så är det kanske livet. Att det är, men så gick jag in idag nu när jag skulle leta efter nyheter och göra någonting om.
Ja, ja.
Och då såg jag, den första jag gick in på Sveriges Radio, det första var, De Bruyne hyllade Eriksen.
Ja.
Och då vet jag alltså inte, hur har det gått mellan Danmark och Belgien?
Nej.
Utan det, allt jag ser är alltså, den första artikeln, De Bruyne hyllade Eriksen.
Ja.
Sen får jag också ett sms precis när jag håller på att kolla från Simon.
Ja.
Danmark var fantastiska, tror jag.
Mot Belgien?
Ja.
Ja.
Sen nästa artikel som jag hittade på Sveriges Radio är Belgien avbröt spelet, applåderade dansken i den tionde minuten för Danmarks nummer 10.
Aha, jag tänkte att det var i 10 minuten han fick hjärtstillestånd. Men det var för att han
hade också
nummer 10.
Han var nummer 10 bara. Okay. Och bara Belgien avbröt det.
Har de rätt att göra det?
Har de rätt att göra det?
Att snyggt av Danmark och inte fortsätta spela.
Verkligen.
Gå mot mål i det läget. Det här är vad Eriksen skulle ha velat.
Sen hittade jag äntligen
någon stor fair play-spel, här var han aldrig.
I hans anda, en något fittig anda, så dunkade vi in 1-0 under tiden som belgarna stod och hyllade honom. Sen hittade jag äntligen då rubrik nummer 3 och det var så, hyllar Danmark trots förlusten. Och det är då att de tydligen var de väldigt, väldigt bra, men de förlorade.
Okej, Danmark var bra, men förlorade.
Men förlorade. Och nu har, alltså, de har alltså, nu har de alltså förlorat två matcher i rad. Mm. Och liksom hela världen älskar dem. Aha. Alltså som en Danmarkshatare så blir man ju ganska... Vad fan ska de göra? Vad fan ska de göra för att få lite av vad det de förtjänar?
Ja. Alltså, ja, men det är ju lite deras smala... Alltså, ja, det är svårt att säga såklart, men nu kommer inte bli så här 2-1, 2-1, 2-1 stämningen när de kommer hem. Liksom.
Nej, det kommer inte vara.
De är vaccinerade mot hat och hån.
Nej, alltså, de kommer kunna återvända liksom...
De kommer få bragdmedalj.
Ja!
Liksom tre raka förluster och ja, så liksom...
De kommer få Sveriges bragdmedalj.
Ja.
Ja, alltså med den stämning som det är just nu så är det så här stark känsla att i finalen så kommer plötsligt bara liksom UEFAs ordförande ner och bara, ska vi inte bara ge egentligen guldmedaljen till Danmark? Ja. Och båda lagen gissar vad ska vi säga, Nederländerna, Frankrike. Ja, bara så här, självklart.
Ja.
Självklart ska Danmark ha den. Och så går de runt i sina falska jävla medaljer. Ja. Kanske till och med att de så här, att de har mage att på riktigt skriva in det i statistiken.
Ja, precis. Att i liksom långkörare
ja.
Så har de... Gud, ja, snyggt är det inte.
Nej. Och sen bara en parentes, men...
Det är också en jävla sopig insats att förlora mot Finland. Ska vi inte glömma.
Det är så sopigt. Med 10 man hade det varit sopigt. Offens
Finland alltså. Men,
absolut,
men
jag älskar Finland.
Ja. Jag vill om allt gott i den här turneringen. Men alla som förlorar mot Finland ska ju skämmas.
Ja, ta 10 mig. Chocka mig. Sätt mig på fotbollsplan. Jag hade klarat 0-0.
Ja, jag tror det.
Ja. Och sen bara den här konstiga att jag såg den sista grejen då, att det var så här, att man hittat Sveriges Radio då, den för detta lugispelaren Joakim E. Ernstsson, alltså lug, det är alltså handboll
jag
är, var för 7 år sedan med om samma sak som den danska landslagsstjärnan i fotboll Christian Eriksson, alltså att Jack stoppade match. Och sen är det typ inget mer med det. Joakim säger att han har läst någonstans.
Uh-huh.
Vilket ju är kanske inte, ska man inte säga om man ska hänvisa till en källa. Jag har läst någonstans att bara 9% av de som får hjärtstopp utanför sjukhus överlever. Vi var på rätt plats, på idrottsarenor finns hjärtstartare, säger Joakim Ernstsson, och överallt annars vill jag också bara säga att det finns hjärtstartare. Men då att alla går igång så himla mycket på att den här dansken inte dog. Så att man så här desperat hittat någon svensk som fått hjärtstopp. Och då hittar en handbollsspelare.
En handbollsspelare som för 7 år sedan.
Ja. Ja.
Du tänkte så här, gud, är det farligt med idrott? Ska man hålla sina barn ifrån det? Men nej,
det är där de ska vara.
Det är där de ska vara, ja.
Mm. Eller på inte ens som man får hjärtstopp då, men. Men det var det.
Du lyssnar på Della Sport.
Antonio Hussein.
Nej.
Han heter så nu.
Vem heter så nu?
Antonio Hussein.
Anton.
Du känner han kanske som Anton. Nu heter han Antonio. Uh-huh. Sen något år tillbaks. Han är kanske mest känd som Anton Hussein.
Ja.
Och kanske egentligen mest känd som homoprofil. Och modig kille.
Ja. Han spelade Division 4 Södra.
Ja. Precis, så att det är lite i andra hand...
Gud vad taskigt att säga så. Ja, men, någon kommer ut och säger att den är homosexuell. Och så säger man bara, ja. Det är
Gud, ja, men man kan ju inte ta bort fotbollen från ekvationen.
Nej.
För då är ju bara en vanlig kille som kommer ut.
Ja, exakt.
Så att det är ju också viktigt att han är fotbollsspelare. Alltså, ja. Båda delarna som konstituerar Antonio Hussein behövs. Men han är ju mest känd som homoprofil. Men det bygger på att han också var då, eller är fortfarande fotbollsspelare.
Ja.
Det är nu 10 år sedan han då historiskt kom ut i tidningen Offside.
Ja, ja. Det är också en sporttidning.
Precis. Vill du veta hur det gick till?
Ja, jättegärna.
För jag läste en artikel nu. Det gick till så här att reporten på tidningen Offside ringde upp och sa: jag vet att du är gay. För du gör en intervju om det.
Vad sa han då?
Ja, men då sa han ja. Men
vad fan ska jag säga?
Det är ändå ett jädra bold move.
Det är ett jävligt bold move.
Någon och säga:
vet du, liksom, du är gay?
Du känner inte mig. Men jag vet din hemlighet. Ska vi snacka om? Alltså det är ändå, det är jädrigt creepy ändå att han hört då, hörsägen då, antar jag.
Och så ringer att, han en fotbollsspelare i division 4 södra.
Ja, och säger liksom, starta samtalet som jag förstår. Mm. Jag vet att du är gay.
Hallå?
Ja, men gud, vilket jädra hatbrott väl.
Fy fan, vad obehagligt.
Vad obehagligt. Om det
är
hade varit...
inte det lite känsla man har med Offside? Att det är en ganska obehaglig tidning?
Jag tror också det. Att de är...
För de är samma som Filter, eller hur?
Ja, precis. Där har jag också... Jag läste ett reportage i Filter som handlade om så här... någon liten byggd någonstans på landet. Ja.
Är den i Skåne?
Ja, kanske var i Skåne. Det hade liksom börjat blomstra för att det hade flyttat dit någon så här indier som hade startat en massa här, ja, men en så här vetenskapliga center där.
Okej.
Okay. Och så tänkte jag så här, gud vad det här verkar härligt. Men så hade jag liksom hela tiden en gnagande känsla så här, det är filter. Händer det något?
Nej, inget sätt.
Ja, men det är filter. Jag vet att det kommer komma en så här obehaglig vändning nu. Ja, men då ska de såklart punktera den bluffen. Då var det en lögnakt indier då som hade flyttat dit och bara lurat alla. Såklart.
Ja, men gick det inte?
Det kanske en journalistisk ska göra. Så jag tänkte bara, gud vad filter det här är.
Ja, att det aldrig kan vara trevligt.
Att det måste vara det tråkiga så här. Kunde han inte bara vara en fantastisk människa som flyttade dit? För det började ju så. Han tog över den gamla handelsboden som hade stått och förfallit. Och nu liksom ska de ha septiga tankar där. Och så var det ändå bara så här, nej men han är en lurendrejare.
Jag tror att hon
brinner för att göra världen mer grå på Filter.
Ja, ja. Men tror att hon ringde upp hembygden och bara, jag vet inte, jag är en indier.
Vadå för in? Kanske vi har?
Ska vi tala om det?
De här universiteten finns inte. Säger ni om det? Ja. Men vad sjukt att ringa upp någon och säga, jag vet att du är bög.
Att du är gay, alltså gör man faktiskt inte.
Men då, intressant också, lyckligtvis så funkar det ju också då. Och att det är härligt att han är en sån hysén som bara har den, det liksom härliga sättet att tala på.
Mm. Precis, alltså, så himla många liksom andra människor, de ringde upp mig och sa att de visste att jag var gay. Så jag snackade om det. Medan andra hade sagt såhär, de ringde upp mig.
Jag var alkoholist. Ja, hade jag en anledning att ta det ur den dörren också.
Då kan jag ju inte sluta dricka.
Men det är så jävla det kan jag vilja snacka om. Och då var liksom frågan då på det legendariska Offside-omslaget var, jag tror de hade en regnboksfärgad fotbollssko och så var liksom frågan så här, var är alla andra?
Alla andra som vi vill ringa upp.
Ja, varför vet vi inte redan? Om inte ens vi vet. Då handlade det liksom att det var konstigt att de hade fått en att komma ut då.
Ja.
Men det konstiga var inte att de hade fått egentligen att en kille att komma ut som bög. Utan det konstiga var att bland alla fotbollskillar som finns, att de bara hade hittat en. Varför finns det bara en bög i svensk fotboll? Eller kanske i världsfotboll till och med. Och då har jag då nu läst ett reportage som är gjort idag, 10 år senare. Och det börjar med att de kommer in till Antonio Hussein och hans kille Vasil.
Mm.
Och då står det så här, Antonio Hussein sjunker ner i soffan. Han tar fram sin telefon och börjar kolla fotbollsresultat. Han läser fotbollsnyheter.
Ja.
Så plötsligt, .. ett meddelande.
Okay.
Antonio läser. Ler. Blir rörd. ropar till sin pojkvän Vasil. Meddelandet är från en ung man i Kroatien som berättar att han just kommit ut som gay inför familj och vänner. Han har varit nervös och ville tacka för modet och inspirationen.
Oj.
Det är hjärtevärmande.
Hur hade han hans telefonnummer?
Hur hade han telefonnumret, ja. Ja, men jag visst, man vill inte vara den liksom filter-reporten här som vill vara framme och peta, va? Men det fick mig ändå stanna upp. Kanske bara en liten skeptisk gen som finns kvar i dig, va? Som bara vill ställa frågan, har detta hänt? Liksom, de ska precis sätta igång intervjun.
Ja.
Liksom, är du beredd? Du ska kolla lite fotbolls...
Jag ska bara kolla lite fotbollsnyheter först. Ja, men du behöver inte göra. Vi ska bara snacka med dig. Ska bara kolla lite fotbollsnyheter först.
Ja, nu är någon kille i Kroatien här som vill tacka. Det är liksom inte ens en fotbollskille utan bara en kille i Kroatien.
Har vi... De visar inte någon screendump på det sms-et.
De visade ingen screendump.
Nej.
Men det är ändå en kille i Kroatien.
Men ligger också...
Som precis när intervjun ska starta har funnit tröst i en 10 år gammal artikel i en svensk fotbollstidning. Som just då.
Men är det också så att Anton Husseins telefonnummer ligger uppe på någon sida där man kan ringa och skicka tack?
Ja, men hur får eller en kille i Kroatien tag på Anton Husseins telefonnummer?
Ja, för att jag tror inte att en kille i Kroatien, har de koll på att man ska gå in på hitta.se?
Nej, jag vet inte vad motsvarande i Kroatien är.
Nej, och är Anton Husein med på den?
Ja, men ja, tydligen. Ja,
man blir misstänksam, det blir man. Men vi kanske bara är tråkiga.
Man kanske bara är tråkig. Alltså jag säger inte, aldrig tänkte jag tanken, det här är lögn.
Nej,
jag bara stannade upp lite och tänkte så här, hände verkligen det här som jag just läste? För jag tänkte, det vore ju fett om det hände exakt så,
fett.
Exakt då.
Ja.
Att liksom exakt nu.
Eller liksom, bara liksom regnar in med sms. Alltså ja. att liksom, i vilken given tidpunkt så är det någon från Balkan som har kommit ut.
För exakt, för antingen så är det ju en lögn. Eller så säger du ju något om hur ofta det måste hända.
Ja, och då är det nästan inte en nyhet längre, va?
Nej, för att det måste ju hända så ofta. För att det ska vara liksom sannolikt att det händer precis då. Nu ska vi igång här. Vänta, ping, ping. Nu händer något. Ah, okej, det var en kille i Kroatien som... Det måste hända så himla ofta för att det inte ska vara osannolikt.
Ja.
Och det är nästan lite konstigt, tänker jag, att ha det så jämnt. Att hela tiden smsar massa tacksamma bögar till liksom en division 4-spelare i Stockholm, Göteborg då. Att det slutar aldrig. 10 år Nej. Senare så bara plingar telefonen. Nu är det någon från Moldavien som vill liksom tacka för modet. Men så händer något ganska intressant i artikeln, att de kommer liksom fram till paradoxen då.
Okej.
Okay. För den här 10 år gamla intervjun, då var det liksom fokus på fotbollskillar. Det fanns ju inte problemet i Sverige för 10 år sedan att varför kommer ingen ut?
Nej.
Utan
exakt.
Frågan var ju så här, var är alla bögarna i fotbollssverige?
Och i Kroatien så var frågan, var är alla bögarna?
Var är alla bögarna, ja.
Ja.
Där artikeln, den här gamla legendariska artikeln då, haft som minst effekt, det verkar ju vara fotbollsvärlden.
Ja, för det inget har kommit efter det.
Det stod till och med att det har inte kommit ut liksom fler fotbollskillar efter den artikeln.
Nej, förutom då.
De kunde nämna 2 spelare som så här efter karriären kom ut. Och det hade nog inte med den artikeln att göra. Eller det är svårt att säga. Men liksom... Avsikten var ju att få fler fotbollsspelare att komma ut.
Ja,
det
hände
absolut inte.
Det var inte så att det var liksom att det har säkert regnat in olika liksom sms från olika modehus och sånt.
Ja, men det effekten blev att massa killar som aldrig rört en fotboll i sin liv liksom kom ut.
Ja, för att han var inte fotbollskille han i Kroatien.
Han var ju inte, nej. Alltså, inga av de som hör av sig är fotbollskillarna har ju inte kommit ut. Så att, då var det bara så här, som jag förstått, att det hade jag glömt, att det var liksom en världssensation när han kom, alltså att en fotbollsspelare kommer ut. Så att det har bara liksom påverkat gay-communityt, men inte fotbolls-communityt alls.
Ja, så nyheten i Sverige var, här kommer äntligen en fotbollsspelare ut.
Ja,
och men i resten av världen var det, här kommer en person ut.
Ut.
Hur sjukt är det att de har en gay i Sverige?
Ja, de har en gay.
Och vi bara, vad menar ni? Alltså, vi har ju många gay som helst. Det är bara, det är den första fotbollsspelaren.
Ja. Men, och de, det, bara, de har liksom inte ens, ni har en gay. Ja, men fast för oss är det också lite viktigt.
Men fast. Tänk vad konstigt ändå att vara kroat.
Ja.
Och inte kunna komma på någon mer känd annan, gay än Antoni Hussein.
Inget mer aktuellt exempel heller än en 10 år gammal artikel.
Men visst måste man väl kunna komma på, om man sitter och fnular lite, att det finns någon mer i hela världen ja. Som är
någon
gay.
Någon mer bög måste de känna till i Kroatien.
Då måste jag säga att någon annan gay som också är kändare än Antoni Hussein, som ändå inte är ens i Sverige.
Han är inte känd i Sverige eller?
Nej.
Men kanske i då internationella bögkretsar jättestor, tydligen.
Men då är de superdåliga på att promota andra folk som är gay.
Alltså jag tycker det är underbetyg till internationella, eller alla bögar egentligen.
Ja.
Liksom.
Men visst finns det mer kända gay än Antonio Hussein.
Men är de också så... Eller är det liksom för dem också clashen att han är fotbollsspelare?
Ja. Ronaldo är inte gay. det kommer massa hat från baksidan.
Det är bara, eller hat och hat.
Så ser man alla snygga killar.
Exakt.
Som är gay. Man måste ju se
det
som
har man
häck.
Fått höra.
Nej, jag ser bara bra ut.
Bara intressant att det haft sån himla impact på gayvärlden, men så himla liten impact på fotbollsvärlden.
Får jag vara fördomsfull?
Ja.
Jag tror att det här är ett väldigt centrerat Balkan grej.
Kan
att
vara så, ja.
Där finns det inga gay, men de älskar fotboll.
Mm.
Och därför blev det en sån supernyhet i Balkanländerna. Ja. Och det har gjort att han är liksom... Alltså ja, det finns inget mer gay liksom.
Byns bästa vedhuggare är gay.
Ja, ja.
Att liksom det går runt i huvudet på dem. Han som ägde den liksom största grisen på marknaden.
Exakt.
Ja, det är om Antoni Hussein. Har du någon mer grej?
Jag bara en liten kort grej.
Ja, jag har en liten kort grej också skulle kunna köra. Men ta du din.
Jag tar den snabbt. Jag ska bara läsa en artikel. Ja. Sebastian Larssons elbil brann i Eskilstuna under gårdskvällen. Det är alltså vår lagkapten, tror jag.
Vad gjorde nu, hans elbil i Eskilstuna?
Han bor där. Nu kommenterar
han i Eskilstuna?
Ja, visst är det konstigt.
Bor vår lagkapten? Okej.
Nu kommenterar han situationen. Min familj, mina tjejer, är oskadda. Ja. Och det är man tacksam för, säger den svenska lagkaptenen under en presskonferens.
Satt de i bilen? Eller var de långt därifrån annars? Annars tycker jag ändå man kan tänka så här, helvete min Tesla. Att man inte måste säga så här. Oh, familjen i alla fall.
Nej, men det blir värre, ska jag säga.
Ja, okay.
Igår vid 19-tiden fick räddningstjänsten rycka ut eftersom det rök från en elbil i Eskilstuna under onsdagskvällen. Bilen som ägs av Sebastian Larsson fattade sedan eld. Det rök om den och sen fattade den eld. Bilen var parkerad vid den svenska lagkaptenens bostad, men vid tillfället var hans fru och barn inte hemma.
Nej, långt från bilen.
Alltså, men hemma måste då vara i bilen. För att annars är det på inget sätt ett problem.
Nej, precis. Just det. Lyckligtvis var de inte bilen.
Lyckligtvis var de inte hemma. De var hos någon annan som hade en annan bil där de var på middag. Det var en granne som larmade. Alltså en person då som antagligen bodde i bilen bredvid.
Aha.
Min familj, mina tjejer är oskadda och det är man tacksam för. Man är också tacksam för att det hände på dagen. Lyssna nu. Man är också tacksam för att det hände på dagen.
Varför?
Och inte på natten när de låg och sov.
För att i vanliga fall skulle de kunna vara liksom hänga runt i bilen.
Nej, så är det. Så är det. I vanliga fall om din bil brinner upp så ja. Tänker man nästan jämt vilken tur att det var på natten. För att det är större chans att du är i bilen på dagen än på natten.
Ja,
det, men så det. Tänker inte Sebastian eftersom han vet att de bor i bilen. Så han säger alltså, man är också tacksam för att det hände på dagen. Då är de ute på dagis eller träffar kompisar eller och besöker folk i andra bilar. Och inte på natten när de låg när de... och sov.
Varför bor de i bil?
Ett, varför köper du en elbil om du inte ens har råd att köpa ett hus åt dina tjejer?
Ja. Men...
Va? Kan du göra? Måste du ha en Tesla mer än ett rum till alla liksom?
Men det är helt sinnessjuk reaktion också att vad som än händer så ska man alltid tänka, men min familj... Alltså liksom så här...
Men allt... en stor bomb exploderade i Beirut.
Ja.
Gudskelov var Sebastian Larssons familj inte där.
Nej.
Sebastian Larsson sa, de var inte där och det är jag väldigt tacksam för. Man får också vara tacksam för att det var på dagen och på inte nätterna. På natten
är vi ju
då de hade legat och sovit. Jag skulle säga så här, att om någon brände min bil, då hade jag nog varit tacksam för att det var på natten så att man inte såg det.
Ja, jag skulle också, för att jag får nog säga att vi använder vår bil mest dagtid.
Ja, det är klart att det är på dagtid som en bilbrand är farligt.
Jag får också för mig att en bil oftast brinner av anledningen att mycket på grund av att ingen är i den. Alltså att den står tom.
Nej.
Alltså att det är väldigt sällan någon tänder eld på en bil som det sitter en familj i. Alltså det är inte alls den typen av...
För det hade varit ännu värre om någon tände eld på en bil där han såg att det låg en kvinna och två små tjejer och sov i.
Gudskelov var inte Sebastian Larsson. Gudskelov hände under el.
Vet du det? Så fort jag visste att mina tjejer var oskadade. Det första frågan var, när brann bilen?
Ja.
De svarar, på dagen. Och då säger han, gud vilken tur. För då sover de
men
ju inte.
Men jag känner mig dum för att om någon hade sagt så här, din bil har brunnit.
När?
Jag känner mig dum nu nästan. Jag skulle inte, min första fråga skulle kanske inte varit så här, var min familj i bilen? Jag tänker att någon skulle sagt, din familj har brunnit upp. Och din bil har också, din bil strök också med. Men det är inte så att man får veta. Jag har tråkiga nyheter.
Gud vad fruktansvärt om de först sa, din bil har brunnit upp.
Va?
Och Sebastian Larsson bara, ja, vem fan bryr sig? Ja, och sen bara, vänta, du lät mig inte avsluta. Dina fru och barn låg och sov i den.
Va?
Börja med det då. Hade jag sagt.
Ja, men det är
dina fru och barn är döda.
Skönt att kunna framföra både positiva och negativa nyheter till Sebastian Larsson.
Men som plåster på sonen.
Det är att din bil har brunnit upp. Och bra är att din familj var inte i den.
Så fort
kan
du
man alltid tänka i för sig.
Så kan man alltid göra.
Att jag tappade... Ja.
Men Sebastian Larsson måste ju vara så hela tiden. Han bara ringer hem. Efter att han såg det där med den där grejen. Med den där båten som satt på tvären. Det är inte så att ni håller på att bli skeppade. Från Asien till Europa just nu. Nej, ni är i bilen. Ni är i bilen. Gud vad skönt. Så fort jag visste att mina tjejer var oskadade så påverkade de inte längre. Nu får frugan ta hand om det där hemma, vilket inte mycket. Inte mycket till hem längre. Och det var ett upphettat batteri. En så kallad termisk rusning.
Då hade det ändå kunnat hända. Hemskt med elbilar, tycker jag.
Hemskt med elbilar. Det var det som jag hade.
Jag har en liten kortis också, sen kan vi stänga för idag. För nu är ju snart... över midnatt här.
Ja.
Det har varit EM då. Tyskland, Frankrike möttes första omgången.
Stämmer.
Och i slutet av första halvlek klev tysk, det här är från sportbladet.se ska jag säga.
Ja.
Och min förra nyhet var från Expressen.
Ja, bra.
Men då
jag är Sveriges Radio.
Antonio Rüdiger upp i ryggen på Pogba. Och då hörde jag till saken att Antonio Rüdiger har någon sorts ansiktsmask på sig.
Han har gjort lilla näsan eller något sånt där.
Något sorts ansiktsben som har skadats, ja. Så han beskrivs som liksom, att det beskrivs som en liksom Hannibal Lecter liknande ansiktsmask.
Jag förstår exakt.
Och det tror jag de valde just Hannibal Lecter. Det är inte, vad är hans, det var inte alls likt hans mask. Det var en mask på samma sätt.
Men, ja, men det är väl mer som en, vad heter han, Jason mask, alltså hockeymask, för att den alltså är genomskinlig.
Mer skulle jag säga som en sån sovmask man har på sig på flygplan skulle jag säga egentligen, men så gel i.
Ja, okej, okay, så att men han blev påbörjade väldigt skrämd för att det såg ut som en så här lätt alkoholiserad hemmafru i Los Angeles.
Det såg inte ut som så här honken.
Nej,
gammalt OS alls utan. Ja, men då beskriver de det som Hannibal Lecter just för vad som hände sen då, att Antonio Rüdiger nafsade efter Pogbas rygg.
Va?
Och att döma av Pogbas reaktion fick han en tugga. Vi vet riktigt vad som hände. Man ska
kan man inte fråga Pogba?
Jo, vi kommer till det. Pogba, han verkar... jag vet inte
vad som... Bita honom i ryggen?
Han försökte, eller, och lyckades, enligt vissa bilder då. På Pogbas reaktion verkar det som att han fick sig en tugga. Jag vet inte vad han tänker på, säger Jimmy Durmas i TV4.
Varför är han intervjuad?
För han expert. Jobbar där nu.
Som okay. Då är det inte konstigt. Förlåt.
Varför är han där och gnuggar på hans rygg? En skum situation, säger Lotta Schelin. Det kan leda till avstängning, säger Hasse Backe.
Om man inte bet, varför var han där och gnugga?
Varför var han där och gnugga? Det är skumt. Och har han bitit så kan det leda till avstängning. Jag tror att då kommer det leda till avstängning. Men det märkliga är att Pogba tar det med väldig ro.
Ja, ja. Han är cool.
Han vet ju också exakt vad som hände.
Ja, ja.
Jag kräver inte något gult eller rött kort för sådana saker, säger Pogba.
Som att ha en stor tugga i din rygg.
Han nafsade lite på mig.
Alltså hur skön är Pogba?
Hur skön är Pogba?
Men låt grabben vara.
Vi har känt för den där länge.
han tog sin smakbit. Herregud. Han
tog en tugga, va? Men jag skulle säga, det är en stor människa som har talat. Att han kräver inget. Han nafsade lite.
Jag säger så här. Hade han checkat upp hela ryggen,
ja, då hade jag
sagt så här, vad håller du på med?
Ja.
Men om han bara tar en liten tugga. Vi är väl alla människor?
Ja, jag har känt på den länge. Han nafsar på mig. Den här gången var det han som nafsar på mig. Nästa gång, ja, vem ska kasta första stenen?
Den som inte har tagit en stor bit av någons rygg, den kan kasta första stenen. Så just det,
jag tänkte stenarna. Pogba och Rüdiger. Ja, men det är en stor man, Pogba.
Verkligen, vilken fantastisk person.
En stor kompis tror jag faktiskt. För jag fick för mig att de var kompisar. Att han faktiskt räddade en kompis som betett sig lite sjuk den.
Men det är väl verkligen, kan man bli mer kompis än så?
Jag tror faktiskt inte det.
Nej.
Vilken jävla kille Pogba är.
Ja.
Alla gillar väl Pogba?
Oh, jag önskar att Simon var med som Pogba. För att han hade gjort en jättegrej av om han råkat ta en stor tugga av hans rygg.
Tänk om någon av dig och mig.
Det
hade inte behövt vara båda ens.
Nej.
Det hade varit en av oss. Nafsa lite lätt i ryggen.
Man nafsa lite.
Åh gud, vilken jättegrej.
Oj, oj, oj. Det hade nämnts du.
Om det hänt något sen sist, jo då. Nu ska ni få höra.
Du menar inte. Ska du på allvar? Ska du ta upp det? Gud. Jag nafsar lite.
Kan du vara lite som Pogba?
Vad kan du vara lite Pogba, Simon?
Ja, veckans sport var detta. Vi hörs igen. Eventuellt, vi ska försöka få till Hörstory.
Jag tror söndag snackas de om nu.
Det snackas om söndag och då kanske det inte kommer ut på söndag. Vi får se när nästa spännande hörstory kommer ut. Annars så går vi in i finalveckan av Della nästa
just
vecka.
Just det.
Då blir det sista Della Sport och Della Arte. Sen fortsätter väl Della Papp och Della Hörstory hela långa sommaren.
Och så har vi vikarie.
Och så har vi vikarie. Så kommer Sebastian Mattsson då och kör sin podd bakom ryggen.
Bakom ryggen, ja.
Börjar sommaren. Börjar fredagen efter midsommar.
Perfekt. Det kommer bli svinkul. Puss på dig.
Puss
på er. Hej.